Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Freitagsfeeling råder i studion och Linnea Rönnqvist har inga hörlurar.
Nej,
vill du ha det, eller?
Ja, men gärna bara för känslan.
Ta mina, det är nog jag som har dina till och med.
Tack.
Ja visst. Va,
så kan man väl inte göra, bara ta någon annans hörlurar.
Nej, jag vet, men ibland så måste jag bara liksom mix it up lite grann.
Ja.
Nu är vi som morgongänget ju.
Ja,
just ner. Det.
Det
är sånt stökigt tokigt fredag.
Nej, men vad händer nu här?
Nej, inget går som det ska. Här skiter sig allt för nyhetsshowen i gänget.
Mm.
Men nu är vi på banan ändå. Det är fredag, det är den 19 april. Vi har mycket framför oss idag. Det är lyssnarquiz med lyssnaren Erik. Det är kulturkoll med Carl P. Moberg.
Ja.
Vår kollega. Och vad ska du prata om mer, Linnea?
Ja, men det blir rapport från TikTok från mig.
Ja!
Två nya härliga, goa, farliga trender som det larmas om.
Vad bra att jag får de här uppdateringarna från dig ibland, så jag får veta vad som händer där ute.
Det är ett jobb, men
på
jag gör det.
Världens mest relevanta sociala medier för många. Dock inte för mig.
Nej.
Men jag är glad att jag får uppdateringen.
Just det, du hänger på X fortfarande.
Ja, det gör jag.
Yeah.
Oldtimer som jag är. Jag ska prata lite om det liksom megaregnet i Dubai. Det föll, det föll ett års regn på mindre än 12 timmar här i veckan. Och det har fått ganska stora konsekvenser. Och jag ska prata om vad som eventuellt kan ligga bakom det också, enligt vissa.
Jaså?
Mm, lite intressant tyckte jag det var. Lärde mig någonting nytt där. Sen hinner vi väl med att prata lite också om att Joe Biden har stått för, han har dragit en story som har upprört Papua Nya Guinea.
Ja, det här ser jag fram emot.
Ja, du ska få höra om det.
Att höra mer om.
Ja, Andreas Jonsson kommer vi ringa upp också, vår kollega på väg hem från Skellefteå också. Han har ätit den här kallskrover där uppe, men han har också följt Frölunda då, som tyvärr åkte ur hockeyfinalserien.
Aj, aj, aj.
Ja, men vi vill ta lite pulsen på Jonsson nästan framförallt. Kul att höra lite om Frölunda, men också hur det är livet som viral succé i Skellefteå.
Precis. Blir det ett tröstkallskrove innan han drar hem?
Kan det bli det? Och hur blev det med den en meter långa kebabrullen?
Ja.
Fick han smak på den? Annars då, Linnea, vi kommer säkert hinna med lite andra nyheter också, men jag vet inte om du vill tisa. Vi får väl se.
Det kommer bli en djurjingel, så mycket kan jag säga.
Ja, härligt.
Ja, så kommer det.
Då har alla det att se fram emot. Annars då?
Annars är det bra. Mm. Jag åt pannkakor igår.
Ja, även i morse åt du pannkakor.
I morse.
Det var också sån härlig lantlig, liksom arkaisk stämning när jag kom i morse då, för att du gick och bar på, det var du själv som sa detta, men att du gick och bar på någon typ av metallflaska.
Det är viktigt för vad som kommer att det var jag själv som sa
det. Ja, precis. Att det var, för det lät som en...
Ja, men jag hade min lilla kaffetermos i handen och i samma hand så hade jag nycklarna. Och då så slog de liksom mot kaffetermosen så att det lät verkligen som en så lunkande kossa.
Mm, en koskälla.
Som kom genom kontorslandskapet.
Ja, det är som i början av Tjuren Ferdinand när hans mamma kommer där.
Exakt.
Och det är sån himla ängarna grönska stämning.
Jag känner bara att om jag kan bli lite som Tjuren Ferdinands mamma, då är jag fan... Då har jag inget att klaga på sen.
Goals.
Hon är ju toppen.
Ja, precis. Men är det ett splittrat hem? Det är bara hon och Ferdinand då? Alltså man kan ju vara en ensamstående mamma och ett fullgott liv och liksom slagen independent. Men jag bara undrar lite vad som hände där.
Jo, men det, han kanske bara är på konferens.
Så kan det vara.
Så kan det vara.
Mm, han har ett jättebra
jobb. Ja, just det. Precis, det här smart trots att hon är en ko. Det vill jag att folk ska säga om mig.
Ditt motto. Du, jag tänkte säga det bara kort här innan egentligen, men Anna Kinberg Batra, nu kokar det upp till en riktigt mustig gryta om du inte redan var det.
Nej, nu skruvas det upp ytterligare ett snäpp.
Vi pratade ju om det igår och nu har det nått till högsta politiska ort, nämligen Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, till lika moderat och partikollega med Anna Kinberg då.
Jajamän.
Han fick ju fråga, han var ju i Bryssel igår.
Jag tyckte att det såg lite konstigt ut på bilderna som var till den här artikeln. Mm. Så tänkte jag, varför tar de en sån bild?
Nej, men han har varit i Bryssel och då fick han ändå frågor om det. Och han kallade det för en förtroendekris för AKB. Mm. Efter hela anställningshärvan då med kompisar som fått tjänster och lappannonser i repan och så vidare. Vi har varit igenom det. I veckan dessutom igår så kom nyheten att JO, justitieombudsmannen, tar upp ännu ett fall av rekrytering som AKB gjort då om en beredskapschef som jag nämnde kort igår då. Så nu vill JO även titta på det. Dessutom kom Expressen med en artikel igår om det interna larmet om Kinberg Batra. Det är bara liksom
kaka
smäll på
kaka.
Smäll. Ja. Mm. Och härskartekniker om ett missnöje på länsstyrelsen. Frågan om attityd, beteende, otrevligt bemötande och härskarteknik har inte lösts, skriver huvudskyddsombudet i ett internt mail, rapporterar Expressen. Anna Kinberg Batra försvarar sina rekryteringar och angående sin ledarstil säger hon att hon haft för bråttom i början, enligt Expressen. Mm-hmm. Fast jag får med vad hon har sagt om det.
Ja, men det lugnar ju inte ner sig, så kan man säga.
Så mycket kan man säga. Men vi måste ju också prata om regnet i Dubai och det ska vi göra lite senare, för nu vill jag prata om Papua Nya Guinea och Biden. Jag förhastade mig i körschemat.
Om det var någon som precis nu skulle gå och borsta tänderna med eltandborste så de vet att så, jag kommer inte höra nu vad som sägs en liten stund, så vet de ändå att det kommer sen.
Varför är det så konstig inledning om Dubai när jag pratar så länge om Papua Nya Guinea? Nej, det här läste jag på The Guardian i morse och jag vill gärna berätta det för dig och alla som lyssnar då, för jag tyckte det hade någonting spännande. Relationer råder mellan USA och Papua Nya Guinea, denna örnation i Stilla havet, norr om Australien. Du vet ungefär.
Självklart. Mm,
du vet. Du vet. Detta då, de här spända relationerna, efter att Joe Biden kommit med något av ett Pippi Långstrump-osande uttalande.
Ja.
När han var på och kampanjade i Pittsburgh i onsdags.
Då bara slängde han ur sig det.
Ja, du vet så här. Var ganska svepande om en örnation.
Nu börjar varningsklockorna ringa.
Ja, han hävdade nämligen att hans uncle då, farbror eller morbror, det är så rörigt där i USA, du vet, att han blev, citat, uppäten av kannibaler på Papua Nya Guinea under andra världskriget.
Ja.
Mm, och det här förvirrar analytiker på Papua Nya Guinea som The Guardian pratat med. De är bemused, som det står i artikeln i rubriken. Alltså liksom förvirrade, översätts det till ungefär. Och kritiska och tveksamma till att det ska gå till så som Joe Biden säger.
Mm.
Och de tycker att han uttrycker sig väldigt svepande, problematiskt och kanske klumpigt också om deras land. Biden story då, ska jag berätta vad det är han går runt och säger till invånarna i Pittsburgh, vad det är han går runt och påstår och hävdar.
Tänkte han så, Pittsburgh, här kommer den här historien gå hem. De gillar det.
Det känns som att han har dratt det lite spontant på något sånt kampanjmöte med lite folks liksom. Det här kommer de gilla, den här storyn går alltid hem.
Det är också en
hem.
Avslappnad inställning till hans egen ankels död.
Men han, ibland känns, han är ju en annan generation då, Joe Biden.
Jo, det kan man
det
verkligen
kan man väl säga.
Säga
ändå. Mm. Och jag tänker mig ibland att han har inte ryggmärgen att allt han säger kan bli typ viralt och nyhet och filmas
trots,
och sånt.
Trots att han är president.
Ja, nu har det tyvärr inte filmats vad jag vet, för jag har inget ljud på det. Men det han berättade är att hans uncle Bosie, alltså löjtnant Ambrose J. Finnegan Jr., det är hans uncle då, uncle Bosie. Han åkte ensam i ett plan i det här området då under andra världskriget. Ett slags rekarplan. Han var på sån recon mission ute och flög. Då blev han, enligt Joe Biden då, som alltså drog den här storyn någonstans, shut down in a New Guinea och störtade Och då fortsätter han berätta om att de aldrig hittade Uncle Bosies kropp. Varför då? Jo, eftersom han blev uppäten av kannibaler. Citat: "They never found the body because there used to be a lot of cannibals for real in that part of New Guinea."
Aha, okay.
Joe Biden.
Ja, det låter ju också som ett klassiskt hopp till slutsatser.
Ja, det är det ju.
Ja.
Han är svårt att belägga det där ändå. Och enligt så här, official records då, som The Guardian skriver om, så ska Uncle Bosie mycket riktigt ha dött i en flygkrasch i Stilla havet efter ett motorfel, engine failure. Men aha, i dokumenten står ingenting om kannibaler eller att planet sköts ner då.
Nej, just det.
När The Guardian liksom kollar vidare på det här.
Ja, då är det lite, saknas lite fakta.
Det gör det. Och då har The Guardian pratat med analysts in Papua Nya Guinea, som de skriver. Till exempel Michael Kabuni, som är lärare i political science. Är det statsvetenskap eller?
Det borde det väl vara.
Något åt det hållet. På University of Papua Nya Guinea. Och han säger att det här visar på dåligt omdöme från Joe Biden. Att det är ett ogrundat påstående. Klumpigt rent av i en tid då USA faktiskt försöker stärka sina band till Papua Nya Guinea. Eftersom du vet att Kina ju expanderar i det här området sydost om Kina, ute i havet där. Det känner vi till. Michael Kabuni säger att melanesier då, alltså melanesien, den här regionen som Papua Nya Guinea tillhör, är de är ett väldigt stolt folk, och att många verkligen skulle tycka att det som Biden säger är very offensive, alltså väldigt kränkande.
Alltså att bli beskylld för att ha liksom kannibal historia.
Ätit upp USAs presidents morbror.
Just det.
Det vill man ju inte få slängt i facet på det sättet. Särskilt när det är liksom del av en ganska liksom stereotyp föreställning om Papua Nya Guinea. Då. Han säger då att de inte tycker det är kränkande för att någon är så bara, du vet att det fanns kannibaler på PNG, va? PNG är en förkortning jag lärde mig ganska sent när jag skrev mitt manus. Så jag kommer använda det nu, Papua Nya Guinea.
Just det, ungefär här lärde du dig det.
Ja, exakt. Ja, PNG.
Jag tänkte också bara på att det
bildformatet.
Var bildformat.
Självklart.
Jaha, var det transparent? Ja, det
är nej, men för faktum är ju att det fanns ju folk som ägnade sig åt kannibalism på PNG, men det vet man, det är ett fakta liksom, det säger den här Michael Kabuni. Men det här är helt taget ur sin kontext. Han säger att man ägnade sig, alltså vissa grupper, åt kannibalism, men bara i en specifik kontext, till exempel att man då åt sina släktingar av respekt för att deras kroppar inte skulle förruttna, och det var en del av vissa gruppers liksom tradition då, ceremoni vid dödsfall. Men att man inte då, som han säger, skulle just eat any white man that fell from the sky. Det var inte så bara, wah! Så alla som sprang fram och typ käkade upp honom direkt. Så
är
var det
fredag
inte.
Fredag idag?
Nej, precis. Vilken jävla gratis fredag. Men, och han säger också att den här kannibalismen inte berodde på matbrist eller så, att man bara kastade sig över främlingar för att man var så jävla hungrig, utan att det fanns tydliga bevis så långt tillbaka som 10 000 år tillbaka på PNG.
Oj.
Om jordbruk, så att man har ändå ägnat sig åt det och inte behövt av nörd äta människor då. Han tar också upp den här kabonen att det är så här 79 000 amerikanska soldater som fortfarande är remain unaccounted for. Och att han säger typ bara, vad menar jag Biden? Tror han att 79 000 pers blev uppätna? Det kan han väl ändå inte mena.
Nej, det känns ju lite långsökt.
Lite så. Andra har reagerat då med förvirring och förbluffning. Alan Byrd, som är guvernör i en provins på PNG, han säger att han inte har ord för det Biden har sagt. I don't feel offended. It's hilarious really. I'm sure when Biden was a child, those are the things he heard from his parents and it's probably stuck with him for all his life. Det är väl lite det man känner.
Ja, men vet du, så kan det faktiskt vara. Jag trodde ju väldigt länge att det var fullt möjligt, alltså nu byter jag verkligen spår här, men bara jag trodde ju länge att det var fullt möjligt att ens ögonvitor kunde smälta och liksom rinna ut ur ögat, för att min kompis sa det till mig när vi var små.
Ja, men det är sånt där som kan liksom stanna med en, och då är han från den här generationen som kanske liksom likt Astrid Lindgren kunde uttrycka sig ganska svepande.
Exakt.
Om önationer och deras syn på vita människor också kanske då.
Ja,
ja, så det känns ju lite som att gamle Uncle Joe då säger sådana saker som man hörde när han var liten typ. Vi kan konstatera att det kanske är lite daterat idag och att det råder en spänd situation nu då mellan USA och Papua Nya Guinea.
Ja.
PNG. Nej, men där sitter han ju, Adam Bergsten, ja, redo med sina papper för att ge oss lite nyheter i korthet.
Ja.
Då är ordet ditt, Adam.
Projektiler från Israel ska ha träffat mål i Iran, uppger flera amerikanska medier med hänvisning till källor. Iran uppger att man skjutit ned drönare, det skriver AFP, som också rapporterar att 3 explosioner ska ha hörts nära en flygbas i den västligt belägna Esfahan-provinsen. Samtidigt kommer rapporter från medier i Iran om att luftrummet över Teheran och andra städer stängts, enligt AP som också skriver att luftvärnet i flera städer aktiverats. Det var förra helgen som Iran angrep Israel med bland annat över 300 drönare, varav nästan alla sköts ned. Iran har varnat Israel för att försöka slå tillbaka och hotat med att svaret då kommer att bli massivt och smärtsamt. Karolinska institutet KI ska överlämna 82 kvarlevor av finländskt ursprung till Finland. Det har regeringen beslutat. I institutets anatomiska samlingar finns mänskliga kvarlevor, företrädesvis kranier, som grävdes upp ur finländska gravar 1873 för att granskas av forskare. Detta eftersom man, som det uttrycktes på den tiden, såg finländare som en utomeuropeisk ras. KI har genomfört en utredning där kvarlevornas ursprung och identitet har kunnat fastställas och har begärt att regeringen säger ja till att de lämnas tillbaka till Finland. Även finländska utbildnings- och kulturdepartementet har bett Sverige om att kvarlevorna ska repatrieras. De kommer nu att återföras till Finland för att återbegravas i finländsk jord. Och idag inleds det största valet i mänsklighetens historia när Indien går till val. Men räkna inte med någon spänning i rösträkningen framåt småtimmarna i natt. Valet är nämligen så omfattande att det kommer att pågå under 6 veckor med 968 miljoner möjliga väljare. Det ses som givet att landets sittande premiärminister Narendra Modi kommer att få sitta kvar vid makten. Men valet är inte fritt och rättvist. Bland annat kastades utmanaren Arvind Kejriwal i fängelse bara en månad före valet, misstänkt för mutbrott. En anklagelse som oppositionen avfärdar som påhittad. Samtidigt är Modi och hans ministrar genuint omtyckta med höga popularitetssiffror. Indien-experten Sten Widmalm säger till TT att man ser Modi som ett framtidshopp, för han garanterar ekonomisk utveckling. Den 1 juni är valet klart. Vi lär väl återkomma.
Säkerligen, Adam, säkerligen. Och även på gp.se lär det återkommas till den här attacken från Israel mot Iran då, som det kom rapporter här om under tidiga morgonen.
Ja.
Vad det får för följder återkommer vi till. Adam, du ska ha tack.
Tack ska ni ha.
Du ska prata TikTok nu.
Ja, det kommer en liten rapport här från mig.
Ja, och jag gav mig på under stor tidspress en liten jingel för detta. Vi ser vad jag fick ihop då. TikTok, motherfucker!
Jag tar del av nyheterna på TikTok.
Tusentals videor på TikTok visar hur personer mellan smörjer in sig med snigelsläm.
Ja, det var det jag hann göra liksom. Jag var nöjd med första biten, men
otroligt,
det kommer uppdateras.
Ja, jag gillar den skarpt.
Ja, vi återkommer till det här ibland, att du liksom informerar mig om vad som pågår på TikTok då.
Precis.
Och det kommer ske nu.
Det kommer att ske nu. Det är 2 farliga trender som det larmas om.
Ja, det här är som en vanlig TikTok-nyhet.
Det är väldigt
farliga trenden, kolon.
Precis, det här är ju också, alltså det är ju ofta i den här formen rapporten från TikTok kommer när andra medier har skrivit om det.
Ja, jag vet.
När den är mer personlig från mig, då kan det ju mer vara så. Det här snackas det mycket om just nu.
Precis, nu är det lite mer så att det har nått SVT och sen och sen. Det kan ha pågått ett tag på TikTok där.
Men ja, exakt. Vi ska återkomma till hur SVT väljer att liksom frama sin rapportering lite grann sen. Men vi börjar med den första av de 2. Det handlar om näsan.
Näsan?
Näsan. Mm. Accutane nose.
Accutane nose, det vet jag inte vad det betyder.
Nej, det ska jag berätta för dig. Det här har TV4 rapporterat om. Det handlar om att man använder en särskild acne-medicin som gör att näsan krymper.
Åh, det är inte något som jag har funderat på så relevant för mig.
Nej.
Att
ägna mig åt. Jag var ju spänd vad
Even
som skulle komma. Åh, oh, att... det låter som någonting.
Nej, fortsätt berätta.
Jag fortsätter berätta. Men Accutane då, som det heter på engelska, eller isotretinoin handlar om.
Det är medlet.
Det är medicinen. Mm. Och det är då som vanligt, som det är på TikTok, personer som drar väldigt långtgående slutsatser utifrån personliga anekdoter.
Ja.
Ja. Alltså en tjej till exempel har jag sett en video på som hade akne, som fick den här medicinen utskriven och så hade hon tagit liksom förebilder och sen tog hon efterbild då efter den här behandlingen och då så berättade hon att hon skickade de bilderna till sin mamma och hennes mamma första ord var: "Your nose?"
Wow, vilken sund relation till sin mamma. Direkt bara kommentera bara din fruktansvärda näsa blir lite mindre.
Ja,
vad härligt.
Nej, men det handlade ju också om, alltså det handlade ju ändå också om, bokstavligt talat om utseende.
Ja.
Alltså för att aknen hade försvunnit.
Ja, ja, ja.
Och så var det väl att hennes mamma såg då i förbifarten. Om jag ska snäll tolka hennes mamma.
De kanske har haft liksom långa diskussioner om det där. Det har varit jobbigt, kan vara jobbigt med akne.
Ja,
det
verkligen.
Kanske är bara så en omtankes kommentar av mamman då.
Ja, precis. Mm. Jag har också själv kollat på de här bilderna ju. Och jämfört hennes näsa före och efter. Det är inte bara henne heller, det finns många som har det här som exempel.
Det ska ändå vara någon slags trend.
Ja, men bara liksom, från mitt öga så vill jag säga typ att möjligtvis en liten skillnad.
Mm.
Men det kan även vara, det kan ju vara dagsform. Alltså jag tycker hennes näsa kan se olika ut på eftermiddagen. Liksom,
det handlar mycket om vinklar.
Vinklar, det handlar om allmän puffighetskänsla. Kanske om man har druckit alkohol eller inte. Det kan ju vara allt möjligt.
Men ville den här tjejen få mindre näsa eller så hade hon komplex för sin näsa? Det vet man kanske inte.
Nej,
riktigt.
Alltså, det är ju
det
så att säga...
Det var aknen som var grejen
och sen var det så här, men vänta lite nu. Åkte en näsförminskning med på köpet?
Blev hon glad för detta då?
Vet du, jag kan faktiskt inte utläsa hennes min. Och det här är ju också ett klipp på liksom 20 sekunder.
Ah.
Så det finns ju inte möjlighet att dyka i vad hon har haft komplex över tidigare under sitt liv.
Det är ju inte så en naturlag att man ska bli glad för en mindre näsa.
Nej, precis. Men jag tror ändå att de flesta, om de var tvungna att välja, hellre skulle ha en mindre än en större näsa än vad de har just nu.
Säg inte det. Kolla och fråga Michael Jackson typ. Ja, men fortsätt.
Men det är bara min uppfattning. TV4 i alla fall, de ringde upp Lycke Bark som är hudläkare på Sahlgrenska här i Göteborg och frågade henne då vad hon tyckte om den här trenden.
Jag tycker att det låter helt galet.
Ja. Ja. Helt läkare blir läkare.
Ja, men det var väl ändå skönt att någon sa det.
Så fort man kommer på någonting som är lite nyskapande, hitta ett nytt användningsområde, det är galet.
Ja, precis. Blekmedel mot corona.
Precis.
Nu kör vi.
Ja.
Jävla läkartöntar.
De ska alltid stoppa mig. Liksom. Hon utvecklar då att det är, och säger att det är en väldigt dålig idé och ingenting hon skulle rekommendera. Det här är en medicin då som förskrivs av hudläkare och hon säger att det känns väldigt oroväckande om man tar den här medicinen på andra indikationer.
Mm.
Alltså utifrån att man själv vill ha en mindre näsa.
Ja, jag förstår.
Men det som alla undrar då är ju om det ligger någonting bakom den här teorin.
Mm.
Stämmer den?
Ja.
Jag skiter väl i att det är farligt. Får jag en mindre näsa, undrar folk.
Enligt den här läkaren på Sahlgrenska skulle jag gissa nej då. Men låt höra.
Vi tar och lyssnar.
En av mekanismerna som isotretinin verkar genom, det är att minska talgkörtlarna minskar sin talgproduktion och då blir de också mindre, och man har ju väldigt mycket talgkörtlar just på näsan, så att kanske, men det skulle vara en marginell skillnad i så fall, så att det är liksom ingen bra idé.
Ändå folk kommer vara så. So there is a chance.
Hon sa talgkörtlar. Hon sa ändå
marginell.
Precis.
Det är ändå något typ.
Det är ändå en chans till något, precis. Men hon säger också att hon har svårt att tänka sig att man skulle märka någon skillnad.
Ja.
Så att, och så utvecklar hon vidare i att så, ja, det är ju inte någon näskirurgi. Man går inte in och tar bort något brosk liksom, genom att använda den här medicinen.
Nej.
Utan det är de här talgkörtlarna då som är nyckelordet.
Det var ungefär som sunda förnuftet kunde tänka sig,
precis.
Känner jag ändå.
Exakt. Sammanfattningsvis då, galet, oroväckande, ingen bra idé.
Ja.
Kan man säga. Du ska inte använda den här medicinen
om du
inte har fått den utskriven.
Precis, jag lämnar tillbaka den. Jag har kvittot kvar.
Jättebra. Jag tror inte ens du kan komma åt den.
Nej.
Om du inte har recept faktiskt.
Okej.
Okay. Så är det. Det var näsan. Känner vi oss klara med den?
Ja, men det tycker jag.
Mm. Vi går vidare då till trend nummer 2.
So today I am
eating and training like my boyfriend.
Vad sa hon?
Today I am eating and training like my boyfriend.
Aha, är det trenden? Äta och träna som sin kille.
Precis.
Ja.
Alltså killar äter snabbare än tjejer och nu ska tjejerna försöka hänga med.
Ah, okej.
Okay. Detta är ju en premiss vi känner igen.
Ja, att killar äter snabbare, det kan man ju, om man fortsätter med den här anekdotiska bevisföringen likt detta med näsan då, så bara här på redaktionen så är det ju att jag och Carl äter ju alltså kanske 10 gånger så snabbt.
Alltså det har ju hänt flera gånger att jag har tagit ut, när jag väl har matlådor om, vilket inte är så ofta, men att jag liksom har kommit ut med min tallrik och precis ska sätta mig ner. Och då är ni liksom redan klara.
Ja, nästan på väg upp liksom.
Ja, till... ni har nästan gått hem. Ja. Dagen har bara gått så fort.
Ja, men alltså Carl, nu, jag vet inte om jag har gått om Carl nu, men vi känner ju varandra sedan långt tillbaka och i bambasituationer så på gymnasiet. Han hade så långt hår då bak i tiden, det här kanske jag sagt tidigare, men det var liksom, han var så nära tallrik räcken också för att liksom minska avståndet. Hans hår liksom la sig runt om tallriken.
Ja.
Så det var som att han liksom Star Trek beamade in maten i käften, så bara så var allt bara borta liksom.
Ja.
Så fort gick det.
Mm.
Och bambatanterna älskade honom. De var såhär, han var en som bara tjena tjena, hallå.
Var det på grund av hans charm och kanske i kombination då med att han såg ut att tycka om maten mycket?
Jag tror både och. Jag tror att han sa typ tack för maten.
Wow.
Kanske frågade så hur är läget? Du vet,
ja,
det gjorde ju ingen
nej,
annan av Hvitfeldtskas 2000 elever.
Det är ju sinnessjukt, särskilt om man frågar hur är läget?
Ja, men alltså jag tror ändå att han var generellt trevlig.
Ja.
Han såg dem som människor.
Han föll i, precis. Och det hedrar honom tycker jag.
Ja.
Verkligen. Ja, men detta känner vi ju då igen. Och det här har både SVT och SvD rapporterat om.
Mm.
Jag vill bara att vi tar en pytteliten avstickare och lyssnar på hur SVT-reporten beskriver den här trenden. Mm.
Det låter kanske som något obskyrt från nätets undervegetation.
Det var det här som gjorde att jag skrattade rakt ut förut i morse.
Ja, det var det var. Ja. Okej, ja.
När du tittade på mig. Ska, liksom,
något obskyrt från nätets undervegetationer.
Ja.
Ja, men alltså visst, kanske. Men det är ändå från typ världens mest populära sociala medier. Då.
Ja, det är det. Och också, det finns sjukare trender där ute, vill jag bara varna för.
Men det känns som att du rapporterar ju från TikTok till mig.
Mm.
Men det här är liksom rapport från TikTok till någon som är kanske 30 år äldre.
Ja, men
ändå,
precis. Alltså, men så är det ju. Det handlar ju om vem man talar till såklart.
Ja.
Men det kanske hade låtit lite mer så här om du hade rapporterat om TikTok till mig. Då tänker jag att du hade sagt så här.
Det låter kanske som något obskyrt från nätets undervegetation.
Fair enough liksom.
Ja, ah, det var fint. Okej, i alla fall SvD då, de har pratat med Ingrid Larsson.
Ja.
Går det bra?
Ja, det går bra, fortsätt.
Hon är näringsfysiolog också på Sahlgrenska.
Så, där, ja.
Så vi har dem nära.
Mm.
Och hon säger då att det finns studier som visar att män tar större tuggor och sväljer maten snabbare.
Förvånar mig inte.
Så där kan ändå vår personliga anekdot bekräftas på något sätt.
Mm.
Det betyder att det går fortare att äta en viss mängd mat, säger Ingrid Larsson.
Ja, det blir ju slutsatsen då.
Precis.
Om man större tuggor, äter snabbare, det går fortare. Ja.
Exakt. Mm. Och sen så säger hon också då, eller hon noterar det, att i många av de här klippen så är det så att paren då som ska försöka äta lika snabbt, de äter just snabbmat.
Mm.
Och i det finns det, säger hon, inget motstånd i den maten. Alltså hon menar väl att den är liksom lite mjuk och lite enkel att äta.
Jaha. Man kan trocka en burgare, pizza snabbare.
Exakt.
Än...
Ja,
titta och krångla med kniv och gaffel liksom.
Exakt. Det skulle ju betyda då att männen har en fördel, säger hon, om de har den här mjuka maten. För då behöver den ju ändå inte tuggas lika mycket.
Nej, just
så.
Det.
Och sen så säger hon då att om...
Äckligt, ja.
Jag vet.
Om man inte tuggar den.
Nej, som en fågelunge.
Ja.
Hon säger också att om måltiden hade bestått av exempelvis baljväxter och fiberrika grönsaker och ätit med kniv och gaffel så hade resultatet eventuellt blivit ett annat. Mm. Och männen hade sannolikt tvingats sätta i sig maten långsammare.
Ja, men det är ingen killmat
alltså,
heller.
Nej, men precis. Alltså är det, om det är sallad vi jobbar med, då är tjejer inte lika långt efter. Kanske har vi också övat mer på att äta sallad. Jag bara öppnar den dörren lite grann. Det kan vara så. Jag vet inte. Men till frågan som vi alla ställer oss då. Tjejer försöker nu äta lika snabbt som sina killar. Men vilka är egentligen bäst på att äta?
Ja.
Är det tjejer eller killar? SvD frågar Ingrid Larsson, betyder detta att kvinnor är bättre på att äta än män? Ja!
Svaret är ja.
Svaret är ja. Så om jag skulle önska något så skulle pojkvännerna ta efter sina flickvänner istället för att flickvännerna försöker snabba upp sin äthastighet.
Ska vi testa det idag då på lunchen att jag försöker äta lika långsamt som dig?
Exakt. Det borde vi absolut testa. För, alltså för din skull.
För min hälsa.
Ja, för det finns ju fördelar med att äta långsamt då.
Ja.
Och att äta mat som också tar lite längre tid att äta. Mm. Och nu vill jag liksom inte skrämma upp någon eller ge någon komplex eller stress på olika sätt. Men att äta snabbt kopplas faktiskt ihop bland annat med fetma.
Det är så. Men jag försöker äta långsammare för jag tycker att jag mår bättre och det där att man hinner känna att man är mätt. Att
precis.
Man inte äter. För att jag har liksom inte ramat in det som att jag försöker äta som en tjej.
Nej, men det kanske du ska
det
tänka.
Det kanske är det jag ska göra.
Och ta efter de goda exemplen som finns runt omkring dig. För om man tuggar maten då väl så kommer de här mättnadshormonerna att stiga snabbare.
Mm.
Så är det.
Okay.
Och det aptitökande hormonet sänks snabbare. Ja. Det är ju för att magsäcken hinner skicka en signal till din hjärna att nu har det landat lite mat här nere. Om man gör som Carl då och bara liksom
beamar in det på Star Trek,
så blir det ju mer av en chock.
Ja.
Liksom.
Ja. Han gör inte det lika mycket längre. Eller jo, det gör han fast han äter mindre. Tror jag.
Ja.
Ja, ja. Men, nog om Carls ätrutiner.
Nej, men precis. Så att SvD frågar då Inger, det är alltså inte bra för män att äta på det sättet.
Nej.
Nej, det är inte bra för någon.
Lesson learned.
Eat slower.
Vet du vad du gör efter sändning?
Många olika saker.
Ja, men du skickade det där klippet på han som pratar. Spela upp det en gång till.
Ja.
Det låter kanske som något uppskyrt från nätets undervegetation.
Rakt in i gingen.
Jag tar del av nyheterna på TikTok.
Tusentals videor på TikTok visar hur personer mellan smörjer in sig med snigelsläm.
Linnea, vi måste prata om regnet i Dubai. Nu är det dags.
Ja.
Inte förut. Har du sett bilderna?
Jag har sett bilderna.
Över hela Förenade Arabemiraten och Oman är det ju egentligen som det här har varit en grej. Men i Dubai då rapporterar CNN att det föll lika mycket regn som det normalt gör på ett år på mindre än 12 timmar.
Ja, det känns ju extremt.
Är det inte sjukt så säg.
Jo.
Det är de kraftigaste regnen som drabbat Dubai sedan man började mäta för 75 år sedan. På vissa områden har man fått 250 mm regn på mindre än ett dygn.
250 mm.
Ja, alltså
man brukar väl... räknar ju inte matte här inne.
Nej,
det har jag ju bestämt bara.
Det har vi lagt ner.
Ja.
Men alltså ett kraftigt regn i Sverige är väl typ så.
Kan det vara så 19?
Ja, då är det jätteregn.
Ja.
Ja, men det är 250 mm på mindre tyngd. Alltså bilderna är högst ögonfallande. Jag såg från flygplatsen som man fick stänga under en period till exempel i Dubai. Plan som drar fram där med vatten upp över landningshjulen typ på sina ställen.
Ja.
Bilar som är till hälften under vatten mitt på gatorna men ändå kör fram då. Trafiken har stoppats således på många ställen. Skolor har hållit stängda. Sara Larsson har fått ställa in sin spelning.
Ja, hon fick det.
Ja, hon skulle spela där ikväll. Hon la upp på Instagram. Sorry guys. Det blir inget. Hon har skjutit upp den. Hon skulle spela till något som heter Global Village för övrigt, som verkar vara ett riktigt sjukt ställe.
Blev ganska förvånad över att hon skulle spela i Dubai bara.
Ja,
allmänt.
Eller hur? Ja. Hon som är... ja.
Men nu blev det inte så.
Nu blev det inte så.
Nej.
Det är några olika paviljonger som ska likna olika delar av världen. Typ så här, Ryssland, Japan, Kina, Afghanistan, Europa, Afrika. Det är lite så här Las Vegas-stämning.
Jaha.
Eller så världs... vad heter det?
Kulturmuseet höll på att säga. Fast det är kommersiell tappning.
Det är en världsutställningsvibe.
Ja.
Skitsamma, det var ett stickspår. Det här har ju lett till enorma konsekvenser såklart, som jag redan nämnt, men i Oman då, som ligger alltså öster om Förenade Arabemiraten, precis där de minst 18 personer dött i de här översvämningarna. Mm. Vissa av de skolbarn uppger CNN. Bilder som jag sett där på The Guardian visar till exempel räddningspersonal som firas ner från en helikopter så här och fiskar upp en människa som liksom fångats typ i en fors på gatan.
Nej, men gud.
Ja, det ser väldigt speciellt ut. Det är en person då som liksom far fram då i en rännil av vatten i någon typ av stadsmiljö ser det ut som. Så kommer de med helikopter och firas ner då.
Mm.
Men så läste jag i Svenska Dagbladet som av en händelse har haft en reporter på plats i Förenade Arabemiraten som var på nattklubb där under kvällen. För hon skulle göra ett annat reportage. Men då började det regna. Och hon skriver att det var som att någon slog på en kran. Ja. Alltså det bara forsade ner. En man gick liksom ut och ställde sig på gatan så här, skämtsamt typ. I början och bara tittade upp. Som en grej då bara liksom blev helt dyngsur. Och hon skriver att hon liksom tar det här vidare då liksom efter att hon beskrev att det regnade satan bara, att skriver hon en grej som studsar till lite på, nämligen att många på plats tror att förutom klimatförändringar så pratar man om att artificiellt regn kan vara en orsak till detta. Alltså det är vad folk spekulerar i då som reporten träffar. Det är något som kallas för cloud seeding eller molnsådd.
Jaha.
Ja, men vissa känner kanske igen det här då, men det är en grej att man föser ihop moln och så sprutar man in kemikalier i molnen typ med hjälp av flygplan liksom, i syfte att det ska skapa sådana superregn. Och Svenska Dagbladet skriver att man har sysslat med det här landets regering då och lagt 20 miljoner dollar på det sedan 2002. För att man vill då göra Dubai till en av världens grönaste städer, har man som ett mål.
Ja, ja, ja. En av världens regnigaste, tror jag skulle säga.
Ja, men då behöver man ju vatten. Det är också för att minska torka då och extremvärme. Så därför har man ägnat sig åt sådana molnsådd. Och enligt CNBC så skapar National Center of Meteorology i Abu Dhabi 1000 timmar regn per år som de liksom skapar då artificiellt eller via sådana här molnsådd. Så frågan är då, ligger det här megaregnet i veckan, ligger molnsådd bakom det? Bloomberg, den internationella amerikanska nyhetsbyrån, rapporterar att det är troligt enligt dem. Minst 7 mindre flygplan, skriver Svenska Dagbladet och refererar till Bloomberg då, lyfte från staden Al Ain kvällen före ösregnet och samtidigt passerade en större molnbank just över den här delen av Mellanöstern enligt nyhetsbyrån.
Jaha, men då är det någon som har gjort lite fel på sitt jobb.
Ja, i så fall. Om det är så här.
Någon som har räknat lite fel.
Ja, exakt. Precis. Men ja, det är liksom inte helt säkert att det är därför. Men det är i alla fall någonting man spekulerar som jag tycker var intressant. Att man uppenbarligen ägnar sig åt den här typen av liksom molnmanipulation.
Ja.
Så mycket regn var det i alla fall så att det föll ett årsregn på mindre än 12 timmar i Dubai.
Det känns som att det kommer ta lång, lång tid innan de lyckas få bort allt detta.
Ja, men jag förstår det som att det kan komma sådana här skyfall ibland i Dubai. Då, man är ganska dåligt förberedd för att, ja, vad jag förstår, nu är jag lite ute på djupt vatten här, att det inte händer så ofta, men det är ju ändå ett ökenland. Ja. Liksom, så det är väl inte kalas mycket regn, så man är inte så jättebra liksom förberedda på att dela med det. CNN tror jag det var som skrev om det.
Nej, det är inte som vi som håller på att bygga vallar i olika delar av Sverige och sånt.
Nej.
Och får översvämningar tid som tätt kanske.
Nej, jag vet inte. Men det är i alla fall stor åverkan på trafiken. Men det ska väl gudarna veta att om det hade regnat så mycket i Sverige,
ja, oh ja,
då hade våra vallar stått sig ganska slätt, tror jag.
Ja.
Ja, det är ju egentligen inte riktigt fredag förrän jag får höra det här.
Nu måste någon vara hemma på detta nummer, för nu går jag nämligen och ringer här.
Vad fan är frågan till mig?
Nej, men
så skojar
nu.
Nej, det är ingen som skojar.
You want answers?
Sinner, that's some bullshit.
Vi ringer ifrån Göteborg.
Ja visst, det är dags nu, det är lyssnarquiz och vi har med oss från norra delen av Sverige, Erik Olofsson. God morgon, är du med oss, Erik?
God morgon, jag är med.
God morgon! Var är du någonstans i norra Sverige?
Ja, men jag är i Skellefteå. Skellefteå, som man säger på rikssvenska.
Exakt. Bra att du talar så vi förstår, Erik. Är du hockeykille?
Ja, men man har väl inte så mycket till val. Alltså, egentligen är jag väl fotbollskille, men jag är ju såklart väldigt hockeyintresserad också när man bor här.
Märktes det mycket i stan igår då att Skellefteå slog ut Frölunda? Det är ju, och gick till final.
Ja, men det får man säga. Det var nog ganska bra drag. Nu bor jag lite utanför och såg matchen på TV, men jag har ju sett från arenan och lite på nätet och sådär. Mm. Men det var riktigt bra drag igår.
Vad tycker du om att vi på GP har skrivit en artikel om Karlskrove och liksom tar upp att det finns en meter lång kebabrulle i Skellefteå? Känner du så bara sluta prata om det nu då?
Ja, jag vet inte. Jag kan väl tycka att det är inte en helt fördelaktig nyhetsvinkel för vår del. Men alltså Karlskroven har jag väl, den har dykt upp, jag tror den har figurerat i Aftonbladet och lite tidigare, så den har man väl ändå lärt sig leva med.
Har du ätit den?
Alltså, ja, jag åt den när jag var så här 14-15, alltså på den tiden när det mer var som en merit.
Ja, jag fattar precis.
På högstadiet var det ju snarare alltså, att höja sin sociala status.
Ja, just det, precis. Men nu har vi lärt oss att killar ska äta långsammare och ta det lugnt.
Ja, precis. Ja.
Den här en meter långa kebabrullen då? Är det sant liksom, att den finns?
Det tar jag helt av sånt då. Nej, men den finns. Den finns. Jag tror att om man äter den så tror jag man får målet gratis och blir delad på deras sociala medier, vilket jag kan tycka är som en ganska liten vinst. Vilket pris man betalar.
Eller hur? Ja, vi ska ringa Andreas Jonsson sen, faktiskt vår reporter som åt den här Karlskroven och snacka lite Frölunda och Skellefteå och sådär.
Men har du någonting, alltså, ja, om du ändå har utrymme här nu att liksom föra fram någonting annat från Skellefteå? Förlåt att jag bara liksom sätter dig på pottkanten här. Men är det något annat du skulle vilja lyfta som vi missat?
Oj. Alltså, det är ju en stad på frammarsch. Men det är väl framförallt en industristad. Alltså vi har ju en enorm batterifabrik som har kommit igång. Och sen har vi ju Boliden med alla gruvor och sådär.
Just det.
Men annars så själva stadslivet börjar väl också ta fart. Vi har ett jättenytt fint kulturhus som har gjort att... Ja, men de här Norrlandstoppen för lite större artister och sånt där som kanske tidigare hamnat i andra städer och börjat hamna hos oss, vilket är jätteroligt. Ja.
Nyhetsshowens livequiz nästa år.
Ja, exakt. Kulturhuset i Skellefteå. Vi har en mystare där, vet vi. Sitter du där?
Ja, men,
då får du komma faktiskt.
Ja, men vilken trivsam uppdatering från Skellefteå. Det visste man inte när man vaknade i morse att man skulle få en sån. Bra, liksom, bra levererat av dig när du sattes on the spot sådär. Jag brukar ändå alltid fråga då, vad gör du annars? Vad har du för intressen, Erik? Vad gör du?
Ja, jag är ju kanske i mångt och mycket en typisk norrlänning på det viset. Alltså på fritiden är det väl typ att vara ute i skog och mark och åka skidor och
underbart.
Dricka kaffe.
Skidor och kaffe. Gott. Mycket bra.
Ja.
Vi tar oss in på quizen. Du känner till konceptet sanning eller bullshit, misstänker jag.
Jajamän.
Vi ska den här veckan då, i och med att jag vet att du inte är från Göteborg då, så tänkte jag passa på liksom en quiz som är kanske enkel om man är från Göteborg, men eventuellt desto svårare om man inte är det. I veckan pratade vi om att midsommarfirandet på Brännö ställts in. Det har blivit för mycket folk och för få funktionärer. Alla fastlandsborna liksom bara måste ut i skärgården och dansa av sig och ja, det har blivit för mycket helt enkelt. Så därför ska vi spela en rond då som jag kallar för Är det en riktig ö i Göteborgs skärgård? Hänger du med, Erik?
Jajamän, det låter svårt, men det ska väl förhoppningsvis gå.
Ja, du får göra ditt bästa och du ska ha 5 rätt då minst för att kamma full pott i form av merch från nyhetsshowen. Okej?
Okay. Yes. Mm.
Vi börjar. Är det en riktig ö i Göteborgs skärgård? Du svarar sanning om du tror att det är det. Du svarar bullshit ifall du tror att jag har hittat på det. Ö nummer 1. Knippla.
Bullshit.
Nej, det är sanning. Ö nummer 2. Bösholmen.
Bullshit.
Ja, det är bullshit. Nästa. Tjommö.
Sanning.
Bullshit. Sen har vi Kössö.
Sanning.
Det är sanning. Hyppen.
Sanning.
Sanning. Rörö.
bullshit.
Nej, det är sanning det med. Sen har vi kröken.
Sanning.
Bullshit. Nästa är brötö.
Bullshit.
Det är bullshit. Knarrholmen.
Sanning.
Sanning är riktigt. Och sista, fläppen.
Sanning.
Bullshit.
Snyggt jobbat, Erik.
Ja, ändå bra jobbat. Alltså.
Det är svårt. Alltså, sanning eller bullshit är ju antingen välja mellan två helt absurda eller två ganska sannolika. Det brukar som vara... De ligger nära varann, sanning och bullshit, i många avseenden.
De gjorde ju det även här. Alltså, jag ska erkänna att jag hade inte satt alla rätt. Det hade jag verkligen inte gjort.
Nej, men det är ju roligt för att även ni härifrån så har man ju hört det här. För det blev en lite sån grej för mig själv också. Att man inte riktigt har tänkt på att knippa och liksom rör låter som det skulle kunna vara påhittat. Varför heter det knippla?
Något liksom? Källöknippla.
Ja, källöknippla. Mm. Ja, nej, men Erik, du har landat in på, har vår producent Viktor räknat ihop det till 5 rätt, vilket gör att du klarar gränsen, precis.
Härligt.
Vi kommer höra av oss till dig för att få en adress dit vi skickar vårat merch. Erik, du ska ha stort tack för att du var med oss idag. Hur ser resten av dagen ut?
Ja, men det är väl arbete fram till 4 snåret och sen blir det väl hem och landa i soffan. Det brukar vara ganska lugna fredagkvällar.
Ja, det låter skönt idag. Underbart. Mm. Ja. Erik, du ska ha tack.
Mm. Tack
själv. Hejdå!
Nu måste någon vara hemma på detta nummer, för nu går jag nämligen och ringer här.
Vad har den frågat till mig?
Men så skojar jag nu.
Nej, det är ingen som skojar.
You want answers?
Sina är så bullshit.
Vi ringer ifrån Göteborg.
Okej, vad händer? Ja, det börjar prata när micken var uppe.
Det är verkligen Mix Megapols lilla misstagsmorgon.
Ja, jag trodde de var nere. Men det jag undrade var och ropade ut: okej, vad händer nu då?
Ja, exakt.
Och det som händer är att vi ska få ännu ett besök i studion. Häng kvar en liten stund. Amen, jag känner ju att fredagsstämningen ökar när jag ser en man träda in i studion som har en så grann skjorta, han har en stunds i steget, han har koll på kultur. Han är vår egen biträdande kulturchef Karl Pettersson Moberg. God morgon, Karl.
God morgon.
Vet du att jag tänkte överraska dig med en liten jingel?
Moberg. Falsetten, eller?
Ja, Karl P. Mobergs kulturfredag.
Wow, alltså... Vad imponerande du är på att sjunga, för visst är det ändå du som sjunger?
Ja, det vet man inte riktigt. Okay. Det är lite så 90-talsdoftande Eric Gadd soul tema på det.
Jävla fint alltså.
Du är här för att prata kultur. Vad är det vi ska prata om idag?
Krig.
Krig.
Absolut.
Krig.
Ja. Ni vet, fredagsstämningen.
Kultur. Krig.
Den ädla kulturformen.
Ska vi inte prata lite kultur på fredag? Jag bara, absolut. Krig.
Jag kommer med krig. Härligt, Carl.
Ja, nej, men vi ska ju prata om Civil War, tänker jag.
Ja, det är den här nya filmen.
Mm, precis. Den som Alex Garland har gjort, som ju handlar då om inbördeskrig i USA, helt enkelt.
Alex Garland... Är han någon man borde ha koll på?
Nej, det vet jag inte. Kanske, alltså, först gjorde han The Beach, skrev den som sedan blev film, och sen så har de skrivit Mont.
Alltså den DiCaprio gamla.
Precis,
fina.
Den.
Ja,
exakt. Ja. Sen 28 dagar senare är väl liksom, är man ju känt. Det är ju manusförfattare.
Just det.
Och kanske som regissör så har vi ju Ex Machina med Alice Vikander. Också så här lite ruggig film om robotar och AI i den formen.
Ja, lite så dystopi då, och det är det något åt det hållet i det här fallet med.
Ja, det får man väl ändå säga, om man inte är så, man får väl ändå anses vara lite knasig om man tycker att det känns bra med ett inbördeskrig.
Men det är liksom ett inbördeskrig i nutid.
Ja, precis. Ja. precis, så är det. Det är ett inbördeskrig i nutid. Vi vet ju väldigt lite av vad det är som har hänt i den här filmen. Plötsligt så förstår vi, eller vi förstår direkt att ett krig har brutit ut. Det har delats, USA har delats in i fraktioner av olika slag. De är nog fler, men alla nämns inte, utan de som nämns specifikt är de väststyrkorna. Det är en koalition av Texas och Kalifornien. Förstås, det förstår man ju att de två gärna hittar till varandra. Ja, och sen så är det något som kallas för Florida-alliansen som vi får veta väldigt lite om. Och själva grundpremissen i filmen, det är någonstans att dagarna är räknade för den ganska auktoritära presidenten som spelas av Nick Offerman.
Ja, kan vi stanna vid det en sekund eller?
Att det är just han som spelar?
Ja, alltså,
ja, det är dragen då.
Det är väl underbart.
Varför tycker du att det är underbart, Linnea?
Nej, för att förklara för lyssnarna. Jag blev liksom bara överlycklig när jag tittade på trailern och var så, vänta lite nu, är detta Nick Offerman? Alltså jag bara...
Det är eller... alltså Ron Swanson från Parks and Rec,
ja,
så folk hänger med.
Precis, det är ju inte helt oviktigt.
Nej,
spelar ju en roll till varför såklart jag tycker det. Men alltså jag vet inte, jag tyckte han kändes på rätt plats. Ja. Vad tycker du?
Nej, men har du sett trailern?
Ja.
Ja, men då har du ungefär sett allting som han är med i filmen också.
Nej!
Kan man ju säga.
Så att,
så att du inte går in med extrema förhoppningar om att få ett otroligt kammarspel med Nick Offerman som amerikansk president, för det är inte det som händer här. Utan
vi följer,
jag ber om ursäkt att jag också spoilade, det kanske är det som vi ställer oss i vår, men konceptet är att vi följer inte honom, utan vi följer en grupp journalister, reporter och fotografer som ska ta sig till Washington. Presidenten håller på att falla, det finns en enda story kvar i detta helvete som är Civil War. Och det är att intervjua honom. Så de ska försöka hinna dit innan de väststyrkorna, Florida-alliansen och alla andra fraktioner bara liksom trycker sig in i Washington DC och tar över Vita huset. Ja,
det blir någon sån Hitler i bunkern situation.
Det är väl liksom utgångspunkten här.
Och Kirsten Dunst är det som är huvudrollen.
Ja, tusan vad bra hon är. Hon är alltid bra. Men hon är ruskigt bra här alltså. Ja, verkligen en behållning.
När har den här premiär i Sverige?
Den hade premiär i onsdags, så den går att se nu. Jag blev lite chockad, för den har fått väldigt goda recensioner både i Sverige och internationellt. Alltså verkligen helt okej. Och många beskriver ju den som alltså, relativt lättillgänglig med jättefint foto och liksom, stark action och så. Men när vi kommer till den här premiären, för jag gick dit med min fru. Hon har ju två saker. Hon älskar actionfilm och statsvetare. Så hon hade ju liksom ringat in den här i kalendern så fort trailern kom. Och så var vi där och tänkte jag att det skulle vara fullsatt, största salongen på Bergakungen. Det var typ inte riktigt någon där, det bara ekade där.
Nej.
Ja, jag var helt chockad, jag trodde ändå det här skulle gå hem.
Ja, jag var jättenyfiken på den, för det har väl också blivit föranlett viss debatt i USA, liksom, för att det är lätt att dra paralleller till Kapitoliumstormningen och liksom lite vad man nu vill då med Trump och allt möjligt.
Ja, alltså det är ju såklart, det finns ju en anledning till att jag också står här och pratar med er om den och att man nördar ner sig lite i just den här filmen, och det är ju att den träffar ju väldigt, väldigt, väldigt märkligt rätt nu när den kommer precis under presidentvalet som vi har senare i november och sådär. Men kanske att då biopubliken i Sverige också strömmar till, för jag tror att det är ganska bra tryck i till exempel USA och så.
Men du har, eller Linnea?
Ja, men jag var nog inne på samma spår som du. Men jag tänkte på den här forskaren som du skriver om, den här Barbara F. Walter, som har alltså forskat på inbördeskrig, och hon drar ju vissa slutsatser om vad som liksom brukar ligga till grund för sådana konflikter.
Mm.
Vad är det då, om man liksom jämför med USA idag?
Ja, men det som har hänt som gör liksom, som sätter grunden lite för den här filmen, det är ju att det har blivit lite av en seriös farhåga då, att det faktiskt skulle kunna bli inbördeskrig i USA. Tidigare har det mest varit en metafor, nu är det inte så längre. Och en av de som citeras mest är just den här Barbara F. Walter. Hon har forskat på inbördeskrig i 30 år, lite drygt. 2017 så blev hon ingick i en expertgrupp som CIA startade, där de försökte förutspå politiskt våld och politisk liksom, konflikt i andra länder. Mm-hmm. Hissnande uppgift, absolut. Och de hade ju en hel del tankar på förhand. Så här, vi tror nog ändå vi kan komma på en del saker. Ekonomisk ojämlikhet borde kunna vara någonting. Kanske förtryck av vissa etniska grupper och så. Men nej, det var inte de grejerna som var saken. Men de kom fram till att det finns två parametrar som gör att man kan förutspå risk, ska vi väl säga, för väpnad konflikt eller politiskt våld i länder. Och den ena är lite märklig, den heter om ett land är en anokrati. Känner ni till vad det är för något?
Nej.
Nej.
Nej, det är alltså en, det är så att man inte är en fullvärdig demokrati eller heller att man är en fullvärdig liksom auktoritär stat, en diktatur. Mm-hmm. Ni känner igen de här länderna lite grann, tror jag. Ungern kanske man skulle kunna tänka sig, ja, ett sånt land. Och så.
Mellantingen.
Ja, alltså Ryssland är väl också där, och det finns rätt många sådana länder i världen ändå, som är någonstans mitt emellan. Och den andra parametern är ifall partier i de här länderna, ifall de formas mer utifrån identitet snarare än ideologi. Alltså till exempel, du går inte och röstar för att du tänker jag brinner för skattesänkningar, utan du kanske röstar för att min etniska grupp eller min religion eller så ska liksom premieras i samhället. Och det som hände med Barbara Walter då, det var ju att hon, medan hon hade hållit på med den här modellen ett tag och de hade liksom utrett det här i många länder, så började hon inse att, men vänta lite nu, vad är det som händer här? Och så började hon titta, jo, men för då hade USA precis börjat tappa i sitt demokratiindex, och den sista liksom punkten som förde dem ner till att faktiskt kallas för en anokrati i vissa kretsar, det var, tror jag, jag kan ha fel, men jag tror det var när någon gång under hösten efter presidentvalet, när, alltså när Trump inte erkände valresultatet, då plötsligt började de falla ner där. Så någonstans december 2020 så börjar hon inse lite som privatperson att shit, vi skulle kunna ha politiskt våld i det här landet. Och bara några veckor senare så kommer då den här stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 som ju säkert alla känner till.
Mm. Vad säger regissören Alex Garland eller Kirsten Dunst? Jag antar att de har liksom fått frågor typ, är det Trump? Är det Trump ni menar?
Man har svårt att tänka sig att de får några andra frågor. Jo, men Alex Garland håller ju sig väldigt alltså han har ju lagt sig på en nivå av att inte förklara någonting. Till exempel den här filmen då, när man tittar på den. Det finns alltså inga förklaringar av vad som har hänt överhuvudtaget.
Nej, vad provocerande.
Du vet inte var det kommer ifrån, och han har sagt lite olika saker om detta. Delvis har han hänvisat till att det är den typen av film han tycker om. Han säger att fjolårets bästa film för honom var den här Fritt fall, rättegång, den rättegångsfilmen som nu ser ni.
Nej, jag har inte sett det. Vad är det här? Jag blir nyfiken.
Det är en jättebra rättegångsfilm som tyskspråkig, som där en man dör och så ska man reda ut vem det är som egentligen har gjort det.
Man och får där liksom, vet man inte heller.
Man får inga riktiga svar där egentligen.
Jag kan gilla det också, att man får sätta ihop lite själv vad man tror då ska ha hänt.
Nej, det tycker jag är värdelöst.
Du vill bara skriva en rätt på näsan. Vill du bli?
För fan vad jag hatar det. Man har suttit i 2,5 timmar och tittat och så slutar den bara utan att man får några svar.
Ja. Ja, man vill veta att Sauron var ond och att Frodo hade goda fötter.
Just de filmerna skiter jag i faktiskt. Men alla andra.
Ja, nej, men sen så säger han också, som jag har studsat lite på, det är att han säger så här, men jag behöver liksom inte förklara det här för er. Nej. Ni vet precis varför ett inbördeskrig skulle kunna bryta ut i USA. Och då, första gången jag läste det så tänkte jag så här, ja, det tror jag ändå de flesta ser framför sig. Men sen har jag ju under tiden när jag liksom researchat detta hamnat lite i ett kaninhål bland olika sjuka grupper och sånt där. Jag kan, ja, herregud vad mycket knasigt det finns där ute när det kommer till liksom potentiella inbördeskrigsverkare och så. Mm. Och efter det känner jag lite grann, ja, är vi så himla säkra? Mm. Så här, har vi tre samma bilder av vad vi tror kommer hända? Jag är inte helt övertygad om det. Och framförallt är det ju så i USA just nu att tittar man över 80% av både Biden-väljare och Trump-väljare anser ju att den oppositionspartiet utgör en klar och tydlig fara för den amerikanska demokratin. Mm. Min gissning är att de har ganska olika bilder av vem det är som är problemet i detta.
Ja, det är en rätt läbbig situation. Sen kanske det är långt kvar till fullskaligt inbördeskrig. Men ja, det beror väl på vad man frågar helt enkelt, som du säger, Carl. Den här filmen heter alltså Civil War och den har haft premiär i Sverige. Ja, den går att läsa din text också då på gp.se.
Om några timmar i alla fall så kommer den komma ut.
Det säger vår biträdande kulturchef här på GP, Carl Pettersson Moberg, mannen, kulturmannen. Tack så mycket. Det var inte. Jag landade inte riktigt den avsnittningen så. Jag ville liksom säga någonting och sen gå rakt in i denna. Tack Carl. Nej, fel. Det blir inget bra idag.
Moberg, 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 Mober
vi sticker emellan med lite av det här, va?
Djurens djurnyheter. Jag tror att jag vet det. Det är djurnyheter. Djurens djurnyheter. Vad är det det heter? Just det, djurnyheter. Papara.
Jag är lite om och kring mig idag, du.
Ja, jag tror att det får bli... Ja, det är tur att vi bara har en halvtimme kvar.
Ja, nu slog jag ut min kaffetermos här över ditt körschema.
Precis, men jag tycker det ser lite konstnärligt ut.
Ja, du är snäll du.
Ja,
det är inte
jag
så
försöker.
Det är inte så få jinglar idag heller du.
Det, jag tror att det kan vara någon slags rekord faktiskt.
Och nu var det djurnyheter då.
Nu var det djurnyheter, så slutpratat om kaffe. Vi ska prata om ett exotiskt fynd i babyspenat.
Så där, ja.
Mm. Har du gjort ett exotiskt fynd någon gång?
Är det en kille som försöker äta som en tjej? Han bara drunknar i
babyspenat. Han låg i påsen med babyspenat.
Du undrar om jag har gjort ett exotiskt fynd i babyspenat tidigare?
Ja, eller någon annan salladspåse.
Jag har hittat sådana här gröna larver har man väl hittat i kanske typ så ett huvud isbergssallad kanske.
Mm.
Det vill jag ändå minnas.
Ja, just det. Men det är ändå, isbergssallads huvud är ändå ganska liksom, det tas från jord. Till bord höll jag på att
av
säga.
Av jord är den kommen till bord.
Ja, jag hittade en väldigt gullig liten snigel i min grönkålspåse i höstas faktiskt.
Nasså.
Alltså en sån vanlig med skal, en snäcka liksom.
Jaha.
En sån som en klassisk snigel.
En klassisk snigel.
Ja, och då tänkte jag var den helt liksom så bara deppig och stilla, så då tänkte jag att den var död. Jag la den på ett av grönkålsbladen i fönsterbrädan. Kom tillbaka 5 minuter senare. Då var den borta.
Va? En sån snabb snigel?
Den var snabb, så då fick jag ägna mig åt snigelspaning i några minuter innan jag kunde fortsätta.
Jag försöker ju vara så här modig och ståndaktig när jag stöter på djur inomhus i min lägenhet nu, för att jag inte ska liksom skrämma upp mina barn. Men jag tycker det är äckligt. Det var en spindel i en legolåda häromdagen. Liksom. Ja. Och jag bara, bara, vad är det pappa? Ingenting. Ingen fara.
Jag blev så glad bara.
Skriker irrationellt åt ingenting. Så det är ingen fara.
Det kan ju också vara lite jobbigt att pappa bara skriker utan
pappa
vet varför.
Skriker utan förvarning
det är bara
åt
så.
Ingenting.
Det är bara så han gör.
Det lyckas vi vidare.
Ja, i alla fall. Jag hittade snigeln till slut. Den satt under mitt fönster och sen släppte jag ut den. Men en annan som har hittat någonting i sin salladspåse är Isabelle Grundqvist, närmare bestämt. Det är flera medier som har rapporterat om detta. Nu är jag på TV4 och läser. Mm. Och i hennes påse med babyspenat så var det då en levande groda.
Det är för stort.
Det är faktiskt väldigt stort. Hon säger då att den flög ut ur påsen och har hoppat runt i hela köket.
You'll never catch me alive.
Nej, verkligen. Det blir så jävla glad. Men det kan man se också, för hon har filmat detta. Så jag vet att både Aftonbladet och TV4 har den här filmen, så man kan se den på sociala medier också. Men det är, grejen med det här är också att det är en liksom limegrön groda. Så den sänder ju en signal om att du är liksom inte något som förekommer i Sverige ute i naturen.
Nej.
Och därför undrar man ju, är det en giftig groda i min babyspenat?
Vart kom babyspenaten ifrån undrar man
du,
också.
Det har jag faktiskt tagit reda på. Ah. Oj, som att jag vill ha cred för det.
Wow, you did the bare minimum.
I did it, I read the article. Nej, men den kommer från Frankrike.
Ah, okay.
Det är ursprungslandet på babyspenaten.
Jag förknippar ju inte heller med sådana limegröna grodor. Men samtidigt inte så bevandrad i där. Ingen sån...
Inte jag heller. Men det är tydligen en... nu ska vi se här. Ja, nu lyckas jag inte hitta exakt vad det var. En västerlig lövgroda. Och de finns tydligen bland annat då i Frankrike, Spanien och Portugal. Och den ska inte vara giftig.
Ja, men det var väl skönt då.
Ja,
men är de inte vakuumförpackade, babyspenatpåsarna? Uppenbarligen inte då.
Nej, det är ju luft i dem. Du köper ju inte babyspenat som är så...
Nej, jag vet, men att det kommer inte in... Är det hål? Kommer det in mer luft?
Liksom? Nej, det är sant. Nej. Det undrar man ju. För att den är ju ändå lufttät.
Ja. Ja.
Även
precis.
Om det finns luft där i.
Det är nog det rätta ordet, ja.
Men jag vet inte, det kanske grodor kanske har något särskilt sånt som gör att de
han klarar det i alla fall.
Ja, och precis. Och det är ju också lite oklart där. Hon säger också då att det pågår ett ärende med butiken där hon köpte den här salladen.
Klassiskt ärende.
Angående ersättning, säger Isabel.
Konstigt om den butiken är så, nej.
Fattar inte, du fick en extra grej. Ja. Det är väl bra.
Är det mindre babyspenat i den här båsen?
Nej, okej. Okay.
Då tror jag våran business is concluded.
Typ så, om grodan har ätit ett blad, då kan du få ersättning för det.
Exakt.
Men resten får du faktiskt...
Vad händer med grodan då?
Hon kommer inte behålla den.
Nej.
Nej. En man från svenska Dendrobatid-sällskapet kom och hämtade den.
Mm.
Nu pågår det...
Jourhavande.
Jourhavande dendrobatidist. Ja, ja. Mm, kom och hämta den. Som vi pratade om igår var det också något sånt konstigt djur. Konstigt namn med paddor. Herpetolo någonting. Mm. Nu pågår det en diskussion med en myndighet om vad som ska göras med grodan. Så det kanske är oklart om den här grodan, vart den tar vägen. Tänk om den hamnar någonstans, typ på universum.
Ja.
Kan det vara så? Så kan man gå och titta på den där.
Har den något namn?
Nej, det tror jag inte. Det verkar, alltså, den verkar mest ses som ett skadedjur.
Ah, okej. Okay. Annars blir det ju sån rolig namntävling som det alltid är i Göteborg.
Ja.
Att en älg ska heta Helge eller sådär.
Just det,
sådär.
Ah. Precis. Eller Helga med ä.
Ja, men det tar vi då.
Ja.
Vi har ännu en gäst med oss idag på tråden denna gången. Kanske vid sidan av vägen någonstans i Norrland. Andreas Jonsson, var är du? Hur mår du?
Jag är i Piteå och jag mår bra. Det är väl det man får svara kan ge.
Föredömligt svarat.
Då tackar vi dig och går vidare i programmet. Du har enligt P4 blivit viral i Skellefteå. Har du märkt av det? Kan du gå på gatan?
Nej, men faktiskt så pratade jag med en lokal, en annan som jobbar på, en som jobbar på P4 Västerbotten här, som också har mustasch och faktiskt ser lite ut som mig. Han sa att han hade blivit stoppad på stan av en som var det du som käkar kaskroven? Däremot, jag har inte blivit stoppad på stan. Men jag har knappt varit ute på stan här i Skellefteå.
Oh. Typiskt. Man gör en sån grej, man blir viral och så är det någon annan som ser ut som en.
Så nära kändiskap, men ändå så långt borta.
Det kan ju säga, alltså bara för att lägga någonting bakom begreppet viral. Mm. Att när jag kollade igår så hade ju den här videon 270 000 visningar.
Det hade den ändå.
Ja, så att man har liksom någonting att stå på.
Är det på GPs Instagram då?
Ja,
när du, Andreas, äter en kalskrov. Berätta snabbt, vad är det för någonting och hur var det?
En kalskrove är ju då någon sorts ett kulinariskt vidunder som de har uppfunnit här uppe i Skellefteå då. Det är ett skrovmål, vilket är typ en hamburgertallrik. Jag har blivit lite kanske därför jag inte blivit stoppad på stan här, för att folk har lackat lite på att jag kallat det för hamburgertallrik. Det är inte riktigt en hamburgertallrik, men vi kan ändå säga det för att folk ska förstå. Det är alltså pommes frites och hamburgare. Och då har de byggt in det i en calzone. Så det är ett skrovmål och en calzone, därav kalskrove.
Och hur var det att äta den då? Vi pratade ju lite om det här igår, men vi kände att vi ville veta mer liksom.
Ja, men det var inte så fruktansvärt som man kan tänka sig att det ska vara faktiskt. Det var... jag hörde att ni hade hört en intervju där med P4 Västerbotten. Det var ju lite den hamburgerdressingen som ställde till det lite. Hamburgerdressing på pizza är ju inte vad jag vill ha. Annars, alltså inte så himla äckligt. Det var bara konstigt mer. Det var liksom, det var inte det värsta jag käkat i livet.
Du var ju också på matchen igår. Frölunda fick respass. 4-1 i Skellefteå, eller vad blev det?
Ja. Men det måste man ju alltid i såna här sammanhang flagga för, att sista målet var i tom kasse.
Ja, såklart.
Tom kasse.
Det måste alltid sägas. Så det var inte så illa som det såg ut. Nej, men precis. De förlorade med 3-1. Det var väl inte så mycket att säga egentligen om det. Och säsongen är slut för Frölunda helt enkelt.
Hur var stämningen bland gubbarna i laget och i Skellefteå? Börja med Frölunda.
I Frölunda var det ju otroligt nedstämt såklart. Det blir ju det jag gillar med hockey och slutspel, det är ju när det blir en sjunde avgörande match, när allt ska avgöras. Vinnaren ikväll går till SM-final, förloraren får ta semester. Det är liksom allting ställs på sin spets.
Efter sån jättelång säsong också som de har.
Ja, ja gud, ja, de har liksom hållit på sen i augusti börjar de ju liksom preppa ordentligt. De har liksom spelat 300 matcher eller på sig grundserien och de har liksom nött på och sen avgörs allting då på den här sista matchen här i semifinalen och när man förlorar, ja, då blir det ju pyspunka. Det var inte så himla, det var inte så surt. Det var mera nedstämt, bittert. Mm. Roger Rönnberg sa att han aldrig någonsin kommer glömma den här matchen. Han sa att
Frölundas tränare alltså.
Ja, just det, precis. Frölundas tränare. Jag frågade honom när går man vidare från det här. Han sa, jag kan aldrig gå vidare från en serie. Han sa att han alltid bemästrar. Så att det var nedstämt och allmänt deppigt.
Jo.
I Frölunda då? I Skellefteå däremot var det ju klang och jubel får man ju säga. Där var det ju otroligt glatt.
Ja, för de är de vidare till semi...
Nej, till final.
Till final. Ja. Final nu.
Ja.
Fan, då var det ju verkligen på sista som Frölunda förlorade.
Är det liksom är det folkfest på hela stan? Nej, förlåt, säger du först Andreas.
Nej, men det man ska ta med sig också, att Frölunda låg ju under med 3-1 i matcher i den här serien. Och det är väldigt sällan lag vänder ett sånt underläge. Men de liksom lyckades ändå äta sig i kapp. Och känslan var nästan inför matchen att ja, men de är ändå lite av en segermaskin nu. De liksom hittar sätt att vinna. Och det tror jag de själva kände. Och därav tror jag det blev extra surt att det bara liksom när det väl avgjordes så kändes det som att de inte riktigt orkade längre.
Mm. Ja.
Var det liksom total glädjetjut på stan i Skellefteå eller är det mer att man tar ett djupt andetag och bara laddar om för finalen? Ingen vill ta ut lite förskott.
Det var nog ändå lite glädjetjut. Jag var inte så mycket ute på stan.
Nej, det är klart.
Efter matchen, men det var en del folk ute och så. Jag var ju kvar på arenan där någon timme och jobbade och så, men man såg ändå att det var lite Skellefteå folk ute i omlopp med matchtröjor och sånt där och firade lite. Så det är klart de firar på det här. Det är ju, man får väl ta alla chanser man får att fira framgång, antar jag.
Ja, så är det väl. Du och kollegan Rylander ska ta er the long road home nu till Göteborg idag. Det är bara du. Aha, jag tror
det är jag som är här uppe.
Jag tror det Rylle var med.
Men ska du liksom, kör du bil därifrån Andreas? Jag fattar inte detta.
Nej, jag kör till Kallax då, flygplatsen i Luleå, och så ska jag flyga hem där. Så att det är inte så. Så nu har jag bränt på här för, jag tror det är E4-an och lyssnat på The Eagles som den 60-talistmorsa som jag egentligen är.
Underbart. Du kan väl komma hit någon gång och ta med dig någon playlist, dina 10 bästa liksom 60-talsmorsa låtar.
Ja, det ska jag verkligen.
Vi ses och hörs snart Andreas.
Det gör vi.
Ta med dig. Hej. Den här branden i Börshuset i Köpenhamn, den flammade ju upp lite grann igen nu,
såg
jag under morgonen. Det var ju någon vägg som rasade där, mitt i när en dansk reporter, tror jag det var, stod och gjorde en sån ståuppa, som det heter, liksom, och pratade in i kameran. Så såg man i bakgrunden att det bara föll ner en bit av en redan ganska illa ansatt vägg då.
Aha,
och så
det
blåser det upp igen.
Ja, just det. Det påminner mig om när Isabella Persson rapporterade från rivningen av gamla, inte Hisingsbron hette den ju inte då. Vad heter den? Jag har tappat namnet. Va? Göta Älvbron, tack. Ja. Då står hon också och gör en sån och så bara faller den i bakgrunden. Det är mäktigt.
Isabella Persson.
Jajamän. Mm,
hon kan så mycket hon. Men jag läste också då en nyhet på P4 Kalmar och lyssnade som jag tyckte, det var kanske, jag vet inte om det är lite så, det är inte riktigt tid och plats P4 Kalmar.
Aha,
och börja komma med det här.
Det var too soon.
Ja, men kanske lite, nästan lite ofint av P4 Kalmar att liksom ta den här vinkeln nu då. Berömda spiran på Börsen kan ha stulits från rådhus i Kalmar. Du vet, hela Köpenhamn står och sörjer och då på P4 Kalmar.
Så trycker de till liksom.
Ja, precis. Det är inte ens er spira som ni är så jävla ledsna för. Samtidigt, den lokala vinkeln på den stora internationella
den
grejen.
Jagar man ju.
Den jagar man
när man
alltid.
Jobbar på
och det är de man älskar. Så jag vill också lyfta på hatten till P4 Kalmar.
Ja.
Att de lyckas få till en sån vinkel. Men då visade sig då att det i gamla källor, till exempel Kalmar lexikon, full transparens.
Wow.
Aldrig hört talas om mina.
Inte jag
Kalmar
heller.
Lexikon.
Men det låter coolt.
Mm, det är en gammal och fin källa då, där finns berättelser berättelser om att spiran togs från dåvarande rådhuset under Kalmarkriget på 1600-talet.
Mm-hmm.
Och då har de pratat med Örjan Molander som är museichef på Kalmar länsmuseum. Och han reagerar med nyfikenhet på uppgifterna, som det står. Han känner inte till det här,
Nämen. Den
här museichefen.
Va?
Och han säger att man ska liksom titta vidare på detta nu. Det här får vi undersöka närmare, det är väldigt spännande.
Det är väldigt mycket frågor som väcks.
Ja, tyvärr har jag väldigt få svar.
Men jag ställer dem ändå. Ja. Man undrar ju så, är det någon superhistorieintresserad på P4 Kalmar som har bara själv hittat den här uppgiften? Eller har de fått ett tips? Eller hur har det gått till om museichefen inte ens vet?
Det framgår inte av inslaget. Det är ett ganska kort inslag på 50 sekunder.
Och
jag kan väl bara gissa att det är någon som är historiskt intresserad eller som liksom gillar att bara slå lite i Kalmar lexikon.
Ja.
Typ det kanske är en lokal känd grej i Kalmar i vissa kretsar då.
Så kan det ju verkligen vara. Ibland är det ju också det intressanta, va, att det väcks frågor.
Precis. Mm. Det är särskilt det man brukar säga när man inte har svaren. Så är det någonting man brukar.
Vad för mig, så jag känner inte till det. I både danska och
svenska. Det har liksom live från inslaget då. Men jag ville bara, vet du varför jag ville spela upp det?
Nej.
För...
Spiran då är från Kalmar rådhus som plockades ner, utan andra byggnadsdetaljer. Och...
Das Museum.
Det står ju också det här att det var inte bara spiran då från Kalmar rådhus som plockades ner, utan andra byggnadsdetaljer och vanlig fasadsten och så.
Just det, som byggdes, som använde för att bygga börsen i Köpenhamn.
Ja, precis.
Ja, just det. Ja,
du hör ju att reporten där kan en del. Vill gärna in, bara, just det. Det var ju det här som jag redan hade tänkt, att det var så. Jag vill in där en liksom påläst, kunnig reporter då, som kanske hade lite koll på danskarnas plundringar av Sverige.
Nu börjar vi ju snart närma oss. Alltså jag kan bara gissa att de på P4 Kalmar var lite sugna så. Kan vi bara säga att hela börsen är från Kalmar?
Ja, exakt. Ja. Och det är vi som ska vara ledsna.
Exakt, kanske. Det är våran börs.
Nej, bra lokalrapportering på P4 Kalmar.
Vi ska prata om Jonathan. DN har skrivit om honom, för han blev felaktigt dödförklarad.
Så där, ja. Det tycker jag har hört om lite då och då senaste tiden. Det senaste året. Typ.
Ja, jag tror att det kanske är ungefär 2 år sedan så skrev vi på GP en hel del om det.
Mm-hmm.
Då var det nämligen 2 olika personer som vi hade fått kontakt med som bägge hade blivit dödförklarade på Mölndals sjukhus, tror jag det var.
Aha.
I bägge gångerna.
Okay.
Ja. Men det ställer ju till det en hel del om man lever och blir dödförklarad.
Ja, eller hur?
Det...
Du ska vara död, står det här.
Ja, precis.
Ja, men tyvärr. Men... Du är inte välkommen.
Du kan inte få någon hjälp här. När man på pappret är död är det väldigt svårt att få någon hjälp. Precis det som du sa nu, säger då Jonathan till DN.
Och... Kan de liksom fixa någon sån dödslag, du vet, efter könslagen? Nu ska det bli enklare att ändra sin juridiska levnadsstatus.
Om du själv kan liksom...
Ja. Ja, men det kanske gäller mest de som är dödförklarade, att man enkelt ska kunna ändra det tillbaka.
Ja, precis. Inte tvärtom kanske.
Nej, precis. Det är ju liksom vi vill inte göra den liksom unkna liksom identifikationsjämförelsen.
Nej, det
jag kanske identifierar mig som död.
Nej.
Ska jag vara det då?
Nej.
Nej.
Det håller vi inte på med.
Nej. Lite enkelt.
Ja, men det verkar som att han upptäckte det i alla fall då, Jonathan. Han trodde först att hans son hade knappat in fel kod i BankID-appen en massa gånger. Att det var därför det var något liksom tjall.
BankID bara, you are dead.
Vet du vad? Det var så här. När han kom hem och istället försökte logga in på banken via säkerhetsdosan fick han läsa att, citat, användaren är markerad som avliden.
Nämen, chock! Då tror man ju att man lever i en simulering.
Jag vet, en väldigt existentiell kris.
Is this even real?
Eller liksom så, har jag skrivit in fel personnummer? Ja. Men ändå bla bla bla. Ja. Det verkar i alla fall, DN skriver att det är över 200 personer har drabbats av liknande problem de senaste 10 åren. Och trenden har varit uppåtgående.
Vad är det som sker?
Vad är det
i Ulf Kristerssons Sverige? Senaste 10 åren i och för sig.
Ja, precis. I alla deras
Sverige. Så att beskylla honom kanske.
Men ja, det är ju så att det är liksom, när du blir dödförklarad då hos Skatteverket så är det ju en hel rad funktioner som är kopplade till ditt personnummer som spärras.
Mm.
BankID, betalkort, legitimation, pass kan du inte använda heller.
Nej.
Du kan ju inte ens, du kan ju i princip inte ens ringa till en myndighet och säga hej, jag är den här personen. Då blir det ju bara så, stopp.
Mm.
Den personen är död.
Men vad är det som har hänt Jonathan då? Vet han hur det här kom sig, att det blev på det här viset?
Nej, eller det... jag är lite osäker på det faktiskt.
Man undrar, för man undrar ibland när det händer ifall det är någon som bara jävlas eller om det blir ett misstag.
Jo, men vet du vad
eller
jag ser?
Eller om det är någon typ av scam på något vis?
Ja, han gjorde en polisanmälan och en förundersökning inleddes då hos polisen. Och han säger själv att han tror att han vet vem som ligger bakom det här.
Alltså det är någon som vill jävlas med honom av någon anledning då, kanske.
Ja, men han säger i alla fall att han tror att han vet det. Byn är liten och fler hade ju drabbats tidigare tydligen, säger han. Vi har pekat ut samma person till polisen, men det verkar inte som att det händer någonting. Det går fortfarande att få tag i den här blanketten, så personen som håller på med det här kan ju fortsätta dödförklara folk i byn. För så minns jag nämligen att det var när vi rapporterade om det, att det var liksom inget mer krångel än ett papper som du fyllde i, skrev under och skickade in.
Det känns ju jättekonstigt att man kan bara bära ut det och skicka för någon annan. Och de bara, det har kommit ett papper där det står att Linnea Rönnqvist är då. Då för vi in det i systemet.
Då är det väl så då. Källkritik, Skatteverket. Har ni hört talas om det?
Eller hur?
No offense, kolla inte min deklaration.
Men, works both ways.
Ja, det gör ju det, tyvärr. Jag har inte ens deklarerat den, så det är omöjligt för att kolla. Jag gör ju alltid det sista dagen. Det är ju fruktansvärt jobbigt. Jag för mig också att då pratade de om att de skulle ändra det på något sätt så att det skulle vara... skulle bli svårare. Jo, de har tagit bort det från Socialstyrelsens hemsida då. Där kunde man tydligen skriva ut det väldigt enkelt tidigare.
Bara
gå in på en fredagsförmiddag
våra
och skriva ut.
Typ.
Ja, men det verkar så. Men det kan tydligen fortfarande beställas via mail eller begäras ut som offentlig handling. Och det finns även att ladda ner från så kallade internetarkiv.
Jag vill nästan inte att du ska berätta mer om
det här. Nej, jag vill inte heller det.
Gör det inte, kan man väl lägga till.
Gör det verkligen inte. Det är ju också,
om du inte behöver det.
Det kan ju också vara ett brott, kan vi ju poängtera, att göra det. Så man kan inte bara springa ut och göra det. Så. Men det verkar i alla fall fruktansvärt jobbigt.
Dags för episod 327 av följetongen Folklistan.
Mm.
De är it again nyheter om dem. Vi vet alla det här partiet då som, eller listan, partiet
listan.
Som startades av Sara Skyttedal där Jan Emanuel Johansson är med också som
just
vill in i EU. Och glädjande för dem så verkade det som att de hade fått en ny medlem. En KD-politiker i Åtvidaberg kommun som lämnade partiet under torsdagen och sa, nu är jag med.
Mm.
Det här verkar toppen. Alltså det här är inget direkt citat utan det är mer som jag föreställer.
Ja,
så här, jag vill vara med i folklistan helt enkelt. Klipp till mindre typ än ett dygn senare, samma kväll. Jag har tänkt efter, säger Fredrik Karlström till tidningen Korren. Han har ändrat sig. Det tog alltså inte lång tid innan Fredrik Hanström från KD i Åtvidaberg ändrade sig. Kristdemokraterna Joel Edoff, jag läser på svt.se, och Fredrik Hanström satt som enda partirepresentanter i oppositionen i Åtvidabergs kommunfullmäktige, men valde att bli politiska vildar för folklistan.
Ja, de satt för KD innan.
Ja, precis. Så de verkar liksom hakat på Believed the Hype, typ.
Just det.
De åker med helikopter. Jan Malsson är ju rådeffad, typ.
Fötterna på bordet i högklackat.
Ja.
Och här kommer det hända grejer.
Det här verkar som något för mig.
Ja.
Nu lägger vi ord i mun på dem.
Verkligen.
Men vi försöker liksom bara förstå hur det kan ha gått till.
Precis.
Det är jättekul, sa EU-parlamentarikern och tidigare KD-politiken Sara Skyttedal till Korren då när beskedet kom att de hade gått över.
Mm.
Sen tvärvände de och han säger då, jag tänkte efter, de kristna värderingarna är viktigast för mig, säger han till tidningen. Är du ångerfull? Frågar Korren. Då svarar han bara, citat, det har blivit en cirkus. Så varken ja eller nej.
Aha,
men det ligger väl ett ja i antydan och i handlingen att ändra sig då. Under den här intervjun så medger den här Fredrik Hanström, skriver SVT, att Magnus Oscarsson i KD är deras liksom ordförande i partidistriktet där. Han sökte upp honom under eftermiddagen när han hade bytt då till eller blivit politisk vilde, så kom han och ville ta ett snack med honom. Och då hade de ett samtal där och Magnus Oscarsson har kallat det här för ett PR-jippo och så vidare. Och jag var inte säker på att det bara var så att Magnus Oscarsson liksom talade vett då med den här Fredrik Hanström. Och bara, fattar du vad du har gjort? du har gått med ett PR-gippo.
Ja.
Men i alla fall så ändrade han sig. Det vill bara konstatera att det här partiet Folklistan har lyckats med ännu ett PR-gippo när man får med sig folk i Åtvidaberg att gå över till deras parti på det här sättet, säger Magnus Oscarsson, KD då, till han är riksdagsledamot från Östergötland.
Mm-hmm.
Men nu har han i alla fall ändrat sig. Det finns kanske personlig vänskap som ligger bakom det här, säger han. Alltså det här liksom hoppandet fram och tillbaka.
Mm.
Så jag är egentligen inte så förvånad, men vi i Kristdemokraterna kommer fortsätta lyfta fram kristdemokratisk politik i Åtvidaberg för att finnas kvar här, säger Magnus Oscarsson. Så en liten seger för Folklistan i Åtvidaberg som snabbt blev till ett medelag då.
Just det.
Nederlag, sa jag medelag?
Jag tror du sa nederlag.
Bra, då var det rätt från början.
Fanny pratade ju nyligen om en ny sommarfestival i Göteborg.
Ja, var det den här med alla beachgrejerna? Eller?
Det var beachvolley, det var bollvolley och beach mm. kan man sammanfatta det som.
Beachboll.
Beachboll. Låt mig berätta om en annan ny festival.
Ja, tack.
Som i sommar kommer att hållas i Gamlestan.
Mm.
Ja, det är tydligen Wine Mechanics som fixar det i juli, bland annat då med Jonathan Johansson, Jonas Lundqvist och Steget.
Ah,
i
ja.
Några av akterna.
Det
som,
var en bra line-up den då.
Ja, men, eller hur? Det får man väl ändå säga.
Enligt mitt tycke
säga.
Och smak.
Ja, och Franska Trion kan jag nämna också.
Sådär.
Till exempel.
Inte sämre.
Kommer. Det är egentligen det som man vet just nu. Jag vill bara liksom tisa om att ny festival just dropped.
Mm, i Gamlestan.
I Gamlestan.
Det är sköj ändå. När sa du när det är typ?
16 och 17 juli.
Mitt i sommar.
Mm.
Ja, där har man någonting att se fram emot. Om man är lagd åt det hållet, ja. Det vill säga. Idag så har du rapporterat till mig från TikTok.
Ja, två farliga trender som du ska akta dig för.
Just det, och Joe Bidens morbror, eller farbror, kanske borde aktat sig för att
Åka flygplan överhuvudtaget.
Han var ju liksom indragen, värvad in i armén liksom, ja. Drafted, så han hade inte så mycket val. Men Biden hävdade att han blev uppäten av kannibaler på Papua Nya Guinea, och det har lett till något av en liksom diplomatisk situation,
ja.
I och med att det inte verkar liksom klaffa kanonbra med verkligheten på
Nej.
PNG, Papua Nya.
Just det, på PNG.
Ja, så som han framställde där. Ja, vi har haft så mycket lyssnarquiz med Erik som var med från Skellefteå och Kulturkoll med Carl P. Moberg. Ja, lyssna tillbaka. Det var mycket gott den här fredagen.
Ja, just det. Två telefonsamtal till Skellefteå,
ja.
Kan man säga, idag.
That's a first.
Ja.
Trevlig helg på er.
Trevlig helg.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.